Hej och välkomna till avsnitt 1271 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. En podcast som ni gärna får stödja med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. Igår den 9 februari 2021 så inleddes den historiska andra riksrättsprocessen mot Donald Trump. Då avhandlades frågan huruvida det var konstitutionsenligt att ställa en president som redan avgått inför riksrätt. Här gör jag lite sammanfattningar och kommenterar min syn på de överläggningar som nu börjar om vilket ansvar Donald Trump har för upploppen som ägde rum på Kapitolium den 6 januari. Varmt välkomna! Ja, idag den 10 februari så har den historiska andra riksrättsprocessen mot Donald Trump inletts i den amerikanska senaten. Och den fråga som man ska avhandla, det är alltså om Donald Trump är ansvarig för upploppen och ockupationen av Kapitolium den 6 januari. Vilket ansvar bär Trump för det? Det är frågan som man kommer att avhandla. Men det här började redan igår, den 9 februari, därför att då diskuterade senaten frågan om det ens är förenligt med konstitutionen att ställa Donald Trump inför riksrätt. Av den enkla anledningen att Donald Trump ju inte längre är president. Han har förstås titeln kvar, president Trump, den behåller man på livstid om man har varit amerikansk president, men han är inte sittande eller styrande president, han är inte överbefälhavare, han har inte makten över Vita huset, utan han är en före detta president. Och riksrättsprocessen, impeachment, det är ett verktyg som finns för att avsätta sittande presidenter, och det är ett argument då, som i synnerhet republikaner som vill försvara Trump har tryckt på. Och det diskuterades igår i senaten, är ens förenligt med konstitutionen att driva den här riksrättsprocessen? Och det här är en fråga som också har avhandlats lite grann i representanthuset. Det var ju så här att för, ja, ungefär en dryg månad sedan så röstade representanthuset för att att inleda riksrättsprocessen. Det funkar så här att det är representanthuset som väcker åtal och sen så är det senaten som utreder och dömer i frågan. Och representanthuset väckte åtalet till riksrättsprocessen den 13 januari tror jag att det var, under Nancy Pelosis ledning. Och då var det 10 republikaner, däribland kongresskvinnan Liz Cheney och 9 andra, som också röstade för. Och det här skilde den processen från riksrätten, den första riksrätten mot Donald Trump som hölls 2020, i början av 2020. Och då handlade det om det här brevet som Donald Trump hade skrivit till Ukrainas president. Och då var det ingen republikan som stödde att Donald Trump skulle fällas. Och han fälldes ju inte heller. Utan det var en helt partisansk riksrättsprocess där demokraterna var emot och republikanerna enhälligt tog Donald Trump i försvar. Så har inte varit fallet inför den andra riksrättsprocessen. Och orsaken till det beror på att väldigt många republikaner faktiskt anser att Trump har gått för långt, att han var med och uppviglade massan som sedan ockuperade Kapitolium, och att Donald Trump helt enkelt har kört över konstitutionen för sin egen vinningsskull. Och det är de argumenten som Liz Cheney och många andra har framfört. Och igår i senaten, jag avslöjade slutet på en gång, så var det så här att 56 senatorer, de röstade för att den här processen är förenlig med konstitutionen och att Donald Trump kan ställa sig för riksrätt trots att han inte längre är en sittande president. 56 för det och 44 röstade emot. Och det innebär alltså att det här kommer att fortsätta, och det har börjat nu redan idag, den 10 dag. Och den här frågan kommer att fortsätta avhandlas i senaten. Men det var i alla fall 6 republikaner igår som också anslöt sig till demokraterna, och senatorer då ansåg att ja, det här är förenligt med konstitutionen. Donald Trump bör ställa sig inför riksrätt. Och de republikanerna var Susan Collins från Maine, det var Bill Cassidy från Louisiana, och han hade, det hölls en annan liknande omröstning i senaten tidigare, initierad av Rand Paul, hur vidare det här var enligt konstitutionen. Och då röstade Bill Cassidy, han röstade emot. Men nu har han ändrat sig, så han har svängt för. Och varför han har gjort det kommer jag komma in på lite snart då. Så var det också Lisa Murkowski från Alaska, det var Mitt Romney från Utah, en långtida Trump-kritiker. Ben Sasse från Nebraska, också långtida Trump-kritiker. Och Pat Toomey från Pennsylvania. Så att de 6 senatorerna, republikaner, de röstade för att det var förenligt med konstitutionen då att ställa Donald Trump inför riksrätt igen, trots att han inte är en sittande president. Sen kom då förhandlingarna om det här igång, och det var, demokraterna är ju de primärt drivande nu och de målsägande, så att de hade 3 demokrater som agerade målsägande och anklagade Donald Trump för det här. Och det inleddes av kongressman James Ruskin, som förklarade då varför Donald Trump behövde ställa sin riksrätt. Och han sa att han gick redan från början till angrepp på Donald Trumps försvarsteam och sa att Trumps advokater som här, de kommer idag vilja stoppa presenterandet av fakta, och de kommer att säga att ja, att man inte kan ställa en före detta president inför riksrätt. Men om man driver det argumentet som de kommer att driva, då gör man en slags January exception. Alltså man gör ett undantag för januari, den sista månaden i en presidents ämbetsperiod, och säger att visst, man kan åtala en president när som helst, men inte i januari på det år han avgår. Det är liksom budskapet, menade då kongressman Jerm Ruskin, som republikanerna kommer att skicka. Och gör man så, ett sånt här januariundantag från konstitutionen, alltså att konstitutionen gäller för en president, han måste lyda och man måste hantera presidenten utifrån konstitutionens regler. Om man gör ett undantag i januari, det skulle ju vara liksom författningsfädernas största mardröm, sa då James Raskin. Och han förklarade att det skulle innebära att då skulle andra presidenter kunna göra samma sak. De skulle i januari månad, det år de avgår, kunna vigla ett upplopp, precis som den 6 januari. De skulle kunna göra vad de vill utan att hållas ansvariga. Och det skulle kunna få väldigt allvarliga konsekvenser, sa James Raskin, och demokraten. Och han spelade sedan ett klipp från upploppen den 6 januari, och det var ett väldigt, ja, det var ett väldigt långt klipp. Det pågick säkert, ja, jag klockade inte, men säkert en kvart i alla fall, med olika filmsnuttar där man får se då, där det blandas med Trumps tal att nu ska vi marschera till Kapitolium, med de här som, dels många som bara gick dit, men också de många våldsamheter som ägde rum parallellt med filmklipp inifrån senatskammaren där de då står och ska rösta om liksom att bekräfta Joe Biden som president den 6 januari då. Så att kongressman Jim Raskin spelade de klippen, och det liksom, det gjorde verkligen att satt man där i salen och såg, eller såg på via datorn som jag gjorde då, då fick man verkligen en stann känsla, om man minns liksom det som hände den 6 januari och liksom Trump, ja, man kände att Trump, du har gått för långt ungefär. Och det var också syftet då såklart med att visa den här videon. Sen så hänvisade han också till en tweet av Donald Trump, som Donald Trump skrev där på valdagen när, ja, upploppen pågick. Och då tweetade ju Donald Trump att remember this day forever, tweetade han, och att det här har hänt på grund av att vi vann en liksom en landslide election och den blev ungefär stulen och sådär, så att remember this day forever. Och det här var då en tweet som då Raskin menade att det här bevisar tydligt att Donald Trump backade upp det som hände där på Kapitolium då. Så att ja, det var det som han sa, och han förklarade också att det här är en tes som Donald Trumps team kommer att försöka bestrida, men de har inga argument till varför vi inte bör ställa Donald Trump i riksrätt. Så att det var målsägande demokraten James Raskin. Sen kom en annan demokrat, demokraten Joe Neguse från Colorado, och han sa också samma sak, att konstitutionen ger inga januari liksom undantag för riksrättsprocesser, utan han bör ställa sin riksrätt Donald Trump. Och kongressman då Joe Neguse, han gav exempel på historien. Han gav ett exempel på när USA nyss hade bildats 1797, och när man då ställde senator William Blount inför riksrätt, och det här var den första riksrätten som någonsin gjordes i USA, och då hade William Blount avgått, men trots det så ställdes han inför riksrätt, och ingen mindre än Thomas Jefferson själv presiderade då över senaten. Det var ju alltså under tiden när Jefferson var vicepresident och John Adams var president. Så att det var den första riksrättsprocessen, så absolut kan man ställa politiker inför riksrätt även om de har avgått, menade Neguse. Och senaten har också, ja, senaten har den rätten, och konstitutionen, förklarade han, då den gör det tydligt att det här kan senaten göra. Och han konstaterade också att det är inget brottsåtal, utan det handlar helt enkelt om att ja, kommer Trump att kunna vara president eller fortsätta kandidera till ett framtida ämbete. Och ja, så var det en till person också som pratade för demokraterna som hette David Sillin, och han förklarade också ungefär, eller han försökte förklara de dåliga argument som han ansåg att Donald Trumps advokater skulle komma att dra. Och ja, det var ungefär så demokraterna sa. Och den som höll i det här då, det var demokraten Jamie Raskin, och han avslutade demokraternas anförande då med att ja, med en personlig sak. Han hade just begravt sin son, sin 25-åriga son Tommy, dagen före, alltså den 5 januari. Och sen den 6 januari, då var hans dotter och hans svärson där på Kapitolium och skulle hälsa på sin pappa i senaten. Hans svärson hade aldrig varit i kongressen förut, och jag tror inte hans dotter heller. Och de kom in och de fick uppleva ockupationen, och de fick gömma sig på hans kontor, tror jag, och de var rädda för sina liv. Och ja, han var rädd för en stund också att han skulle förlora även sitt andra barn på grund av upploppet och så. Så att han gav liksom en personlig touch till det de upplevde där den 6 januari. Så att det var demokraternas anförande när de då menade att det är helt förenligt med konstitutionen att ställa Donald Trump ansvarig för det som hände den 6 januari. Ja. Sen kom då Donald Trumps försvarsteam, hans två advokater i det här sammanhanget. Det som inledde, det var Bruce Castor som sedan ganska länge har tagit över och lett det här försvaret då, det här förberedelserna för den här dagen och för de här dagarna. Och han inledde med att säga att Donald Trumps team och Donald Trump tar tydligt avstånd från allt våld. Våldet som hände den 6 januari, det var förkastligt och det som brukat våld ska åtalas. Så att han var väldigt tydligt där att det finns inget som försvarar Donald Trump som med liksom försvara våldet, utan det är en helt annan sak. Och han menade istället att det vi försvarar, det är principer, och det som håller nu på att ske, det är en väldigt farlig politisering. Och Bruce Castor, han hänvisade ända, han gick tillbaka till Aten och till Rom och sa att det här var republiker som föll, inte på grund av liksom tryck utifrån, utan för att man slet sönder republikerna från insidan. Och det är exakt det som håller på att hända nu i senaten, om man nu ställer Donald Trump i riksrätt och kör över hans rätt yttrandefrihet och liknande. Och han var också upprörd över att demokraterna citerade folk som hade, ja, existerat i USA när det fortfarande var ett brittiskt Commonwealth eller brittiska kolonier. Alltså innan 1776, som menade att det här var ju lagar som vi inte har idag, varför hänvisar ni till sådana? Han betonade också, som jag sa, det första konstitutionstillägget som garanterar yttrandefrihet och sa att det här gäller även Donald Trumps yttrandefrihet. Donald Trump kan inte hållas ansvarig för våld och sånt, utan han får säga vad han vill, och om de sen tolkar det som våld så, ja, det är inte Donald Trumps fel eller hans problem riktigt. Och våldsverkarna ska spärras in, men man ska inte straffa de som brukar yttrandefriheten då, menade Trumps advokat Bruce Castor. Och han förklarade också att om Donald Trump hade gjort något brottsligt på riktigt, då skulle han ju ha blivit gripen av justitiedepartementet. Om Trump hade mördat någon eller något sådär, då hade justitiedepartementet gett order om att Donald Trump ska gripas och ställas inför en brottmålsdomstol. Men så har inte skett, så att Trump har inte begått något brott mot lagen, och det är det ni måste förstå, demokrater, menade han då. Och konstitutionen ger senaten befogenhet att avsätta en sittande president, men Donald Trump är nu en civilperson, han är inte längre sittande president, argumenterade då Bruce Castor. Därefter kom Trumps andra advokat upp, David Schoen, och han höll också tal då, ett mycket längre tal, och han var mer så här, om Bruce Castor var mer filosofi, det här är inte bra, republiker rivs upp, så var David Schoen mycket mer rak på sak och sa att det här är egentligen ett försök för demokraterna att pressa undan 74 miljoner amerikaner som har röstat på Donald Trump. Det är ett försök för demokraterna att stoppa Donald Trump från att kandidera igen, och det är ett demokraterna vill skicka en signal, nämligen den att försök inte mopsa er republikaner om ni kommer fram med någon kandidat som liksom är totalt motsatt allt vi gör, då kommer vi att, ja, då är det här som kan hända, då kan han hamna inför riksrätt. Så att David Schoen var mycket mer pang på, det här är en politisk tillställning styrd och iscensatt av demokraterna. Och han spelade också klipp på aktivistiska demokrater som hade liksom önskat ställa Donald Trump inför riksrätt från första början, och vi minns ju alla den här kongresskvinnan då, palestinaamerikanskan Rashida Tlaib, som sa "Let's impeach the motherfucker", sa hon ju liksom redan när hon vann mellanårsvalen 2018. Och det här trycket har funnits verkligen på att ställa Trump inför riksrätt och så. Så att han hade helt rätt där, David Schoen, att det här har verkligen funnits inom demokraterna tidigare och att det är en politisk tillställning av den anledningen. Han argumenterade också att konstitutionen, när om det nu ska till riksrätt, så har ju konstitutionen tydliga regler. Dels så säger konstitutionen att riksrättsprocessen ska överses av högsta domstolens domare. Men det har inte skett i det här fallet. Han är inte med John Roberts och så. Och han betonade också att att helt enkelt det här är fel och det här är bara ett försök att skrämma republikanerna då. Så att det var de argumenten som Trumps team då anförde. Jag personligen då, som lyssnade på alla de här talen, jag tycker att demokraternas argument var bättre. De var mycket mer konstitutionsenliga. Jag är helt övertygad om att en före detta president också kan ställas inför riksrätt. Det finns ju inga absoluta svar, för det här är första gången i historien dels som en president ställer inför riksrätt två gånger, och dels har det inte varit så många riksrättsprocesser. Det har varit mot Bill Clinton och mot Donald Trump, och dessförinnan så Richard Nixon hoppade av innan det vart någon sån process. Dessförinnan så var det ungefär 120 år sedan. Så att de sa på, jag följde det här via Washington Post, och de sa någonstans att, och även på det här i talen tror jag att det sades, att innan Bill Clinton så fanns det ingen levande amerikan som ens hade upplevt en riksrättsprocess. Men alla som är födda typ på 80-talet framåt, de har upplevt 3 stycken. 2 mot Donald Trump och 1 mot Bill Clinton. Så att det har gått väldigt snabbt, och det visar att det här har blivit ett väldigt politiserat verktyg. Men processen finns ändå där, och den ger senaten rätt att göra så här, och det finns många exempel från historien, och jag tycker att demokraternas advokat eller kongressman och målsägande James Raskin, han var väldigt bra på att ge dem exemplen på att här är förenligt med konstitutionen, och det är så här som alla har tolkat konstitutionen tidigare. Så jag anser att det var rätt att i alla fall att det var enligt konstitutionen att liksom ställa Trump inför riksrätt och ställa den här frågan och utreda den. Och det var alltså 56 senatorer mot 44 som röstade för att det gick ställa Trump inför riksrätt, och republikaner anslöt sig till att också stödja den här riksrätten då. Och där var ju alltså senator Bill Cassidy från Louisiana mest intressant, för han var emot det här förut, men han ändrade sig nu, och han gjorde det av samma anledning som jag nu angett, att han tyckte att demokraternas argument var mer trovärdiga. Reaktionerna på andra håll, det var ju dels att det var en del protester utanför Kapitolium, den här gången också av Trump-anhängare. Joe Biden, han hölls utanför, han gav ingen kommentar, han sa att jag följer inte den här processen utan jag har andra saker att göra. Donald Trump följde utan tvekan processen, och där rapporterats att han var väldigt arg på sitt försvarsteam och att han tyckte att de gjorde ett dåligt jobb, och i synnerhet Bruce Castro som han tyckte var, kom aldrig till poängen till varför liksom demokraterna gjorde fel, nämligen att det här är ett brott mot konstitutionen att driva en riksrättsprocess. Men demokraternas argument tycker jag var starka, och även det här med att de tryckte på att visst, en HD-domare ska liksom presidera över det här, men det är oftast bara då när det är en sittande president. Nu handlar det ju inte om att avsätta Donald Trump, det vet alla, det finns, Donald Trump är inte längre president, utan det handlar om att ställa frågan, är han skyldig till upploppen den 6 januari, och om han är det, vad blir då konsekvensen? Och konstitutionen ger 2 möjliga konsekvenser: avsätta presidenten plus att förbjuda presidenten att kandidera till nya ämbeten på livstid. Och det är det sistnämnda då som blir alternativet, för att avsätta honom går inte längre. Men däremot kan man, om man anser att han är skyldig till upploppen den 6 januari, bestämma att Donald Trump är ansvarslös och därför får han inte kandidera igen. Så att den rätten har ju fortfarande senaten då enligt konstitutionen, så det går inte att komma ifrån riktigt. Så att demokraterna, de pressar på det, medan republikanerna vill mer pressa på att han sitter inte längre. Så att det var liksom, ingen av dem hade egentligen fel argument, det var bara att de pratade förbi varandra om argument som egentligen båda är relativt legitima. Men ja, ska man vara krass, så visst, han är inte sittande president, det innebär att han kan inte bli avsatt, men han kan fortfarande bli straffad på det sätt som angavs. Så att så ser jag på den saken då. Men jag tycker också att det här visar också problemen lite grann med liksom hur båda politiska partier betraktar den amerikanska konstitutionen. För att jag anser ju till exempel att den förra riksrättsprocessen mot Donald Trump, den som höll 2020, den var verkligen politiserad. Och det är helt rätt det som Trumps advokater sa, att demokraterna har politiserat det här och försökt driva riksrättsprocess i tid och evighet, och det har de gjort, och det har varit fel. Det här är en annan sak, den 6 januari. Därför att där kunde alla se att Donald Trump höll ett tal som uppviglade massan, och många republikaner har ju anslutit sig till det här också. Liz Cheney i kongressen, Mitt Romney i senaten och Ben Sass också i senaten, och de har varit väldigt tydliga med att Donald Trump måste hållas ansvar för det här, och genom sitt agerande så kör han över kongressen. Och det här är ett argument som jag skulle vilja gå in på lite djupare då. Alltså republikanerna är i USA det parti som ofta står upp för USAs konstitution. Demokraterna gör det inte längre på samma sätt. Man är mer intresserad av sakfrågor, fri sjukvård, LGBTQ-rättigheter och massa olika sådana saker. Man är mer intresserad av sakpolitiken, mer än principen bakom politiken. Och konstitutionen lägger ju inte ut sakpolitik utan principer. Och republikanerna är det parti som i mycket större utsträckning i grund och botten mer bryr sig om principerna än sakfrågorna. Men med Donald Trump så har det kommit in en rörelse i det republikanska partiet som bryr sig mer om sakfrågor, precis som demokrater gör, fast andra sakfrågor. Om demokraterna för fri abort så är de här sakfrågorepublikanerna mot fri abort. bara för att ta ett exempel då. Om demokraterna är emot vapen så är de här republikanerna för vapen. Och det här är ju sakfrågor där liksom partierna skiljer sig åt på vilket sätt som vilka partier som helst. Men republikanerna har oftast varit partiet som har haft både sakfrågorna men också värna principen varför de här sakfrågorna är viktiga. Och genom att agera så som nu har skett så blir det lite som så att Donald Trump har, och hans rörelse, de har kört över de här principgrundade, konstitutionsgrundade principerna som utgår från konstitutionen. Och Donald Trumps agerande efter valet 3 november, det är ett bra exempel på det. Donald Trump förlorade, men han vägrade acceptera att så var fallet. Saker utreddes, hans anklagelser om fusk, jag har skrivit en lång artikel om det, Sagan om kraken. Det utreddes och man kom fram till att nej, men du har fel Donald Trump, du förlorade trots allt. Donald Trump vägrade lyssna, han lyssnade bara på de rådgivare som sa de saker han ville höra. Och sen körde han på i alla fall, och sen så skapade han då det här drevet den 6 januari och upploppen och det som vi nu se på film. Så att jag menar, så gjorde Donald Trump, och genom att göra det i mångt och mycket kräva att hans anhängare skulle gå till Kapitolium och pressa Mike Pence och senaten att inte godkänna Joe Biden, genom att göra så körde Donald Trump över konstitutionen, för konstitutionen i USA är väldigt tydlig. Konstitutionen säger att det är delstaterna som väljer president för sin union och att det är ett elektorskollegium som röstar och stadfäster det här resultatet, och när det är gjort så har egentligen senaten bara rollen att räkna röster och rapportera hur den sammanvägda räkningen av resultaten i delstaterna ser ut, hur elektorerna i olika delstater har röstat. Det är senatens uppgift att vara en miniräknare, och Donald Trump menade på något sätt att nej, men det är senaten som i slutändan kan bestämma, och så är det inte, och han fick ändå sina anhängare att tro det här, och när de trodde så försökte de alltså få senaten att köra över elektorskollegiet, och elektorskollegiet är en sån här sak som är grundmurad i konstitutionen. Så republikanerna som alltid pratar om att det är bättre att värna elektorskollegiet än att som demokraterna vill ha direktval av vem som ska bli president, därför att elektorskollegiet styrker delstaterna och värnar den här unika decentraliserade idén om en republik som konstitutionen föreskriver, i motsats till Europa där man kan bara välja en kung som sen bestämmer över alla. Så jag menar, det här är ju det är en superkonstitutionell fråga som Donald Trump helt körde över för egen vinnings skull. Visst, konstitutionen är viktig så länge liksom den på något sätt faller i linje med det som är bra för mig, men om den inte faller i linje med det som är bra för mig, då kan vi köra över den. Liksom, glöm elektorskollegiet, jag vann. Det var lite så Donald Trump försökte säga, och det var så hans anhängare agerade. Så Donald Trump har fått sitt parti att i mångt och mycket agera som demokrater. Bara bry sig om konstitutionen när den går deras egen väg och annars inte. Och det här är väldigt olyckligt. Och därför tycker jag att det är, jag menar, Donald Trumps advokaters argument om att det är, alltså demokraterna alltid försökt ställa Trump i riksrätt, det är sant. Och man bör inte i någon högre utsträckning lyssna på demokraterna, men man bör lyssna på de republikaner som anser, precis som jag, att Donald Trump har kört över konstitutionen. Mitt Romney, Liz Cheney och alla andra. För de menar verkligen att det här handlar inte om demokraterna, att de är partisanska, det vet vi redan. Men nu har Donald Trump brutit våra partis principer, och vår princip är att sätta konstitutionen först, före allt, alltid, och att följa de principerna. Ibland går upp och ibland går det ner, men vi håller fast vid konstitutionen, och man vill då ställa Trump i riksrätt för att han har brutit mot det, och det tycker jag är en skälig anledning, mycket skäligare än demokraternas anledning, och det är det som gör just den andra rättsprocessen mycket mer legitim i mina ögon och mycket mer befogad än det första om Ukraina och det här brevet till Ukrainas president. Och det här är viktigt att hålla i åtanke, att det verkligen, ja, nu har konstitutionen politiserats av republikanerna. Men återigen, alltså, det är inte bara republikanerna. Jag menar, jag kan påminna om att 2020 då, när representanthuset ställde Donald Trump inför riksrätt första gången för det här brevet för Ukraina, då började Nancy Pelosi att yra på om författningsfäderna och konstitutionen, och hon började prata om att författningsfäderna skrev att when in the course of human events it becomes necessary, och så citerade hon då Thomas Jefferson, och sen så sa han så här att in the course of today's events, och sen så gick hon in på att då är det dags att hålla en president ansvarig för att han har liksom misslyckats med att troget följa lagen ungefär. Så att han gjorde en övergång där från Thomas Jefferson till att liksom rikta in sig mot Donald Trump. Och jag minns när jag såg det förra året, jag tyckte att det här var verkligen en politisering av den amerikanska konstitutionen, av en person som egentligen inte bryr sig om den amerikanska amerikanska konstitutionen och frihetsdeklarationen då, Nancy Pelosi. Så att hon ville börja politisera för att på något sätt klä riksrättsprocessen i fina, legitima, historiska ord. Och så, och det visar hur ytligt demokraterna tar konstitutionen. Men återigen, Donald Trump, han har gjort likadant med det han har gjort de här senaste 3 månaderna. Och den poängen tycker jag bör lyftas fram. Därför att republikanerna är, och de är väktarna av USAs konstitution. Det är därför jag stöder republikanerna. Och om man nu tappar det nu och börjar spela samma spel som demokraterna, då kommer man i längden inte att vara konstitutionens väktare, utan då kommer man att politisera den på samma sätt som demokraterna gör. Så därför är det oerhört viktigt att sådana som Liz Cheney, Mitt Romney och många andra som har visat att de har stark karaktär, Ben Sasse, står upp för de här principerna, konstitutionen före parti. Och det gör inte Donald Trump, och därför tycker jag att den här processen måste fortsätta. Sen så är det ju så att Donald Trump kommer inte att bli fälld. Det finns inte, det behövs 67 röster i senaten för att fälla honom, och det innebär alltså att eftersom det är 50-50 så behövs det 17 republikaner för att fälla Donald Trump för de här sakerna då. Och det var alltså 6 republikaner nu som röstade för att det var konstitutionsenligt, och att det skulle komma till 11 till som sen röstar för att fälla honom. Den sannolikheten är inte så stor, bör säga. Så att Donald Trump kommer inte att bli fälld. Inget tyder egentligen på det. Men däremot så är den här processen när det gäller konstitutionen och att den inleddes går tyckte jag var bra då. Vi kan också ställa frågan, alltså republikanerna sa ju att det här försöker ni, eller Trumps försvarsadvokater, det här försöker ni göra bara för att ni vill hindra Donald Trump från att kandidera igen, exempelvis 2024. Och jag håller med om det. Det är förmodligen den orsaken till att demokraterna gör som de gör. Men de har fortfarande rätt att göra som de gör. Och de republikaner som invänder, de invänder ju egentligen av lite andra anledningar. De vill visa att vi är partiet som fortfarande sätter konstitutionen före parti och definitivt också före president och partiledare. Så att viktigt på så vis. Men den fråga som jag ställer mig personligen där, jag menar, jag stödde ju Donald Trump inför valet 2020. Om Donald Trump nu inte skulle fällas här i senaten, vilket inte är troligt, och han återigen beslutar sig för att ställa upp 2024, går det att stödja honom då? Går att stödja honom igen? Och jag har inget svar på det än. Vi får se hur saker och ting utvecklas. Det som vore fördelen då, det är dels att man vet lite mer om hur Donald Trump är, inte för att han gjorde så mycket som man inte förväntade sig, men också det faktum att han kommer inte att kunna sitta en presidentperiod till efter det, utan då kommer han att bara kunna sitta en presidentperiod. Och den här processen med riksrätten och allt annat har också visat att även trots Donald Trumps uppvigling så ledde det ingen vart egentligen, utan den amerikanska konstitutionen med alla dess maktdelningsinstitutioner höll. Och makten i USA är delat. Ingen, inte ens presidenten, kan göra vad han vill. Och på så vis är det väldigt betryggande. Så att om Trump ställer upp 2024, går det att stödja honom? Svaret är fortfarande för mig, min del, att jag inte vet. Kanske, jag säger inte nej och jag säger inte ja just nu. Men definitivt så är den här processen bra, där man verkligen utreder vad som har hänt och vilken skuld Donald Trump möjligtvis kan ta till det här. Sen kommer han inte att bli fälld och vi får se helt enkelt vad liksom det här kan resultera i, även om det blir friande dom. Alltså en bredare diskussion har i alla fall åtminstone börjat. Så att det var lite grann om den första dagen när man då diskuterade i senaten om det var enlighet med konstitutionen att ställa Donald Trump i riksrätt. Det röstade man ja till, både republikaner och demokrater, och idag den 10 februari så alltså själva förhandlingen om vilket ansvar Trump hade för den 6 januari inleds, och det får jag återkomma till någon dag framöver. Det var avsnitt 1271 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.